Kemikalier är en oumbärlig del av vår vardag, men de påverkar också människa och miljö oavsiktligt. Vi lever i en mix av tusentals kemikalier. Hur kan vi få ett säkrare liv med kemikalier är frågan. I den här delen av det osynliga arvet möter vi några av de som spårar kemikaliers inverkan och andra som lever med dem.
På jobbet så får man både det ena och det andra i ansiktet. Och det kan vara klister och tejper för att fästa mustascher och peruker och sånt där också. Och inte minst att man efteråt sminkar av sig allt detta, tvättar bort det. Och då använder man ju olika rengöringsprodukter och så.
Kaffe och frukostmackor står framdukade under de åldriga ljuskronorna i baren på Dramaten. Istället för den vanliga teaterpubliken är det teaterns egen personal som tar för sig. Där finns skådespelaren Johan Holmberg och flera som arbetar med peruker och maskering. En av dem är Ann-Charlotte Reinhold.
Jag menar, vi har ju jobbat med material som är förbjudna idag. Som man vet har blivit dåliga. Men vi jobbade jättemycket med kallskum förut exempelvis. Och det visste man ju var jättefarligt. Och då var det ju jätteviktigt att jobba på ett bra sätt. Men nu finns det ju sånt kanske i smink också på samma sätt. Eller det har man kanske inte tänkt på faktiskt.
De tar plats på de svarta stolsraderna för att höra miljövetarna Natasha Börjesson och Josefin Engelhardt presentera en färsk vägledning om kemikalier i produkter man dagligen jobbar med.
Frukostlansering av den här vägledningen som vi har tagit fram om
Natasha Börjesson är hållbarhetskoordinator vid Dramaten. Hon forskar också om lagstiftning kring kemikalier vid Stockholms universitet. Hon och forskarkollegan Josefin Engelhardt presenterar den vägledning de i samarbete med Dramaten har gjort om farliga kemikalier i mask och peruk. En guide för de som dagligen använder produkterna, säger Natasha Börjesson.
Det fanns liksom ett behov inom den här branschen. De jobbar ju väldigt mycket med kosmetiska och kemiska produkter och medvetenheten liksom om både miljö och hälsa har ju växt även här. Så internt har de verkligen haft en stor önskan att jobba med det här och jobba mer säkert. Mest för miljön faktiskt, så där det började.
Precis som teaterns skådisar och maskörer ser nog många av oss kosmetika som en harmlös vardagsvara. Men också där kan det finnas produkter med kemikalier som har farliga eller miljöskadliga egenskaper som vi använder utan att vi tänker på det. Men hur vet vi vad som är farligt? Och hur kommer det sig att vi ofta inte vet i förväg vad som kan orsaka skada? De frågorna tar vi oss an i det här programmet. Vi ska också kika på hur användningen av kemikalier kan bli säkrare. Om att väga risker mot nytta. Jag följer med maskören Ann-Charlotte Reinhold genom Dramatens korridorer. Hon är en av initiativtagarna till den nya kemikalieguiden. Vi går genom sminkavdelningen med sina rader av stolar framför upplysta speglar. På bänkarna står burkar med tätt ställda penslar och borstar. Ann-Charlotte öppnar ett kylskåp.
För att det är ju färskvaruprodukt i många de här foundationerna och det. Så att det är ju någonting man kanske ska tänka på. Att man, de ska förvara, för att hålla länge så ska de förvara sig i kylskåpen. För att de har fett i sig eller de andra saker som jag ska göra. Men som sagt, det är ju jättemycket olika sorter. Så vi använder olika sorter för att få olika effekter. Och det är inte förrän när vi har börjat tänka på hur vi vill jobba hållbart. Och det är ju en djungel. Och det är ju precis just därför som vi ville få den här hjälpen att hur ska vi göra och hur ska vi tänka. För man kan ju inte läsa en bruksanvisning och förstå vad är det som betyder det här i en bruksanvisning.
Foundation, concealer, bronzer, blush, setting spray, läpppenna, läppstift, läppolja, olja genom håret för att dra ut lockarna. Färdig!
Skönhetsprodukter, oumbärliga för vissa. Inte för andra, men för samhället som vi känner det är kemikalier oumbärliga. Kemiska ämnen förekommer naturligt och syntetiskt framställda av människan. De syntetiska finns till exempel i våra läkemedel, i mobiltelefoner och i bilar. I material som vi bygger med och klär oss i. De hjälper oss att odla maten vi äter och att konservera den. I Sverige omsätter vi varje år 80 miljoner ton kemikalier enligt Ikem som organiserar bland annat svensk kemikalieindustri. Bränsle och petroleum dominerar i volymen, sett till produkter finns flest inom färg och lack. I Sverige står plast-, kemi- och läkemedelsindustrin för ett exportvärde på 475 miljarder kronor och 24% av Sveriges varuexport 2022. Av det var kemikalieindustrins export 161 miljarder. För att vi ska använda kemikalier så säkert och miljövänligt som möjligt så finns det alltså regler på flera nivåer, globalt, inom EU och nationellt. Vår kemikalieanvändning i Sverige styrs till stor del av EUs regler. Där är det som kallas för REACH-förordningen en viktig del. REACH är ramverket för kemikalier i EU. REACH står för registrering, utvärdering, tillstånd och begränsning. Där finns regler om att ämnen ska registreras och en krav på tillstånd för farliga ämnen, krav på information om risker och att farliga ämnen som inte kan användas på säkert sätt kan få begränsningar eller förbjudas. Men trots alla regler så har vi inte koll på alla kemikalier.
Det förväntar man sig, men det, så är det tyvärr inte.
Marlene Olgerstrand är forskare vid institutionen för miljövetenskap vid Stockholms universitet med fokus på kemikalier och säkerhet.
Jag har ett intresse av att förstå hur vetenskap används i beslutsprocesser och hur vi kan stärka skyddet för människor och miljö när det gäller just kemikalier.
För varje år ökar vår användning och produktion av kemikalier i en takt där kontroll och reglering inte hinner med.
Globalt har vi 350 000 kemikalier ungefär. Och av dem är 40 till 60 000 substanser som vi använder i en större mängd. Av de 40 till 60 000 så är det 500 som vi anser vara väl undersökta. Där vi vet exakt vad de har för effekter på miljön, vad de har för effekt på människa och hur de används och vilka risker som är kopplade till dem. Utöver det så har vi ungefär 10 000 som vi kan säga lite grann om. Vi vet vissa typer av effekter men inte allt. Viss typ av användning men inte allt. Men övriga kemikalier så har vi väldigt lite kunskap om. Och det här påverkar vår förmåga att hantera dem.
EU har världens tredje största produktion av kemikalier, 13%. Det är bland annat petrokemiska produkter, färger, plaster och konsumentkemikalier. Fyra EU-länder dominerar. Tyskland, Frankrike, Italien och Nederländerna står för 2/3 av EUs produktion. Och värdet av EUs kemikalieförsäljning var 7 200 miljarder kronor år 2023, enligt den europeiska kemikalieorganisationen CEFIC. Kina är den globala kemikaliegiganten som ensamt producerar mer än dubbelt så mycket som EU. Nu ser EU över sina kemikalieregler. Det finns förslag om att förbjuda alla evighetskemikalier, PFAS, utom de som är svårast att ersätta. Att man ska bedöma kemikalier med liknande egenskaper gruppvis istället för en i taget för att snabbare kunna fasa ut de skadliga. Men EU-kommissionen har talat om att förenkla lagstiftningen, så när förslagen ska finslipas framöver så väntas en hård diskussion. För industrin står stora värden på spel. Det säger Kristina Neimert-Karne vid ICHEM, intresseorganisation för bland annat svensk kemikalieindustri. Hon understryker att reglerna och restriktionerna påverkar konkurrenskraften för Europas kemikalieproducenter.
Europa är ju inte en isolerad del i världen, utan vi måste ju förhålla oss till hur alla de här delarna samverkar i andra områden och andra regioner i världen. Så att det gäller ju för oss att hela tiden ha örat mot marken och lyssna in och se vad händer i andra delar av världen, så att vi kan ställa höga miljökrav på de produkterna som vi sätter på marknaden. Men samtidigt så måste vi ju förhålla oss till vad andra gör, så att vi inte tappar den konkurrenskraften. Men med det sagt så är ju konkurrenskraft är ju en ganska stor del som handlar om väldigt mycket mer än bara miljölagstiftning eller kemikalielagstiftning. Det handlar ju om tullar som är väldigt aktuellt nu. Det handlar ju om personalkostnader och det handlar om skatter och det handlar om energikostnader. Och allt det sammanvägt kommer ju att avgöra huruvida den varan som står på företagets lastkaj är tillräckligt attraktiv för någon att vilja köpa.
Säger Kristina Neimert-Karne, EU-sakkunnig vid intresseorganisationen ICHEM. Industrin följer alltså med stort intresse EUs pågående översyn av kemikalielagstiftningen. Vissa kemikaliegrupper är helt eller delvis undantagna från REACH tillämpningsområde. Och dit hör till exempel radioaktiva ämnen, livsmedelstillsatser, Bekämpningsmedel och läkemedel, de har egna regler. Läkemedel kan, till skillnad från andra kemiska produkter, inte förbjudas om de påverkar miljön. De är ju konstruerade för att hjälpa oss genom att påverka hur vi fungerar. Och det gör de också på andra varelser när de har gjort sitt i våra kroppar.
Vi kan gå häråt, jajamän. Det är nära reningsverket här i Uppsala som vi är nu.
Kungsängsverket.
Fyrisån flyter brun och trög utanför Kungsängsverket som renar avloppsvatten från Uppsalaborna. Där möter Thomas Brodin upp vid åkanten. Han är professor i akvatisk ekologi vid Sveriges lantbruksuniversitet. Han söker svar på vad som händer i åar och sjöar som får ta emot rester som inte avloppsreningsverken tagit bort. Rester från produkter som i många fall är livsnödvändiga för människor, men som också ger oönskade effekter på andra levande varelser.
Ja, avloppsreningsverk är ju de största källorna till läkemedel kan man säga, på grund av att vi äter läkemedel, vi kissar ut dem och det hamnar i toaletten, far ut i reningsverket och de flesta reningsverken idag är inte, de klarar inte av att rena bort läkemedel utan det far ut i åar och älvar runt om i vårt land.
Ska vi gå ner här?
Ja, vi tar trappan ner.
Thomas Brodin och hans forskarkollegor vid Sveriges lantbruksuniversitet studerar fiskar, insekter och andra djur som lever i vatten där det finns rester av läkemedel.
Det finns en brygga också, det kan man ju sätta sig. Det är lite lä här.
Vi tar plats just vid Fyrisån där forskarnas intresse väcktes 2010. De har studerat fisk både i det fria och i laboratorier.
Här började vårt arbete med läkemedel i miljön. Vi tog lite vattenprover och samlade in lite abborrar och hittade vi drygt 40 läkemedel i vattnet och ja, 25 ungefär i abborrarna. Och då tänkte vi att ja, men det här måste ju påverka de här abborrarna. Det var många olika läkemedel och det var beteendeförändrande läkemedel, smärtstillande, antibiotika och antihistaminer. Så då tänkte vi att ja, men vi kollar och ser om de här beteendeförändrande läkemedlen kan förändra beteendet hos fiskar också eftersom det är deras jobb att förändra mänskligt beteende. Och fiskarna delar ofta samma receptorer då som läkemedlen verkar på. Och det visar sig att ja, det gör de ju förstås.
Ja, fisken och vi har liknande receptorer, alltså molekyler i kroppen som läkemedlen påverkar för att ge önskat behandlingsresultat. Och abborren är bra att studera av flera skäl.
Då har vi valt abborren för att den har en central roll i födovävarna. Den är mitt i så att säga, så den påverkar både uppåt och neråt i födoväven. Framförallt, vi började att fokusera på beteendeförändrande läkemedel som sagt, antidepressiva och ångestdämpande. Vi började med benzodiazepiner, alltså ångestdämpande, och såg att den har ungefär samma effekt på abborren som den har på människan, det vill säga att de blir orädda. De blir mer risktagande, de blir mer aktiva, de blir asociala också, alltså, eller jag vet inte om man kan kalla det för asociala, men de vill inte hänga med de andra abborrarna utan de kör sitt eget race. Och det är livsfarligt om man är en liten fisk i en stor sjö eller en älv. Då blir man uppäten.
Varför är det farligt just för abborrarna skulle jag fråga? Ja. Men det sa du just.
Ja men precis, jag förekom det där lite. Men det är för att små fiskar finner ofta skydd i antal. Och om man är 10 stycken och träffar på en gädda, en predator som vill äta upp en, så då är det ju stor chans att den tar brorsan istället för mig själv. Men när jag är ensam så åker jag dit. Så det är viktigt för små fiskar, många arter i alla fall, att hänga i stora grupper tillsammans.
Men jag kan tänka mig då, när abborrarna beter sig så som du sa, då drar de sig undan från sina vänner, kompisar i flocken eller stimmet. Och dessutom ger de sig ut på platser då kanske som är riskabla.
Absolut, det har vi också sett att de förändrar hur de utnyttjar sjöar till exempel. Att de är mer ute i det öppna vattnet när de är exponerade för de här läkemedlen. Och istället för att hålla sig inne vid kanten i skydd med vegetation och sådär. Så att de blir helt enkelt mer risktagande och det är inte bra för dem.
Från Fyrisåns vårflöde och de asociala abborrarna till belgiska Flandern och vattenverket i Klösen. Också där finns det spår av de kemikalier vi använder.
You are on the nitrification step of our purification. There's a first big step after the
make. Vattenverkstekniker Hans Böjse visar de olika reningsstegen.
We get out ammonium
Från hallen där vattnet forsar över filtren fortsätter vi ut i dagsljuset på en stålbro med utsikt över två enorma bassänger. Den största rymmer lika mycket vatten som 2600 olympiska simbassänger. Under gallret där vi går löper ett par grova ledningar. Och just nu är den ena bassängen tömd för att renoveras. En bra bit bort i den leriga botten syns några grävmaskiner som kravlande insekter. Hans Boyse berättar att under höst, vinter och vår brukar man fylla bassängerna, för då är det gott om vatten i floderna runt omkring.
Because we have a lot of rainfall in the winter and enough water in the small rivers where we take water out of. And the summer is almost no water, so and bad quality of water too. So we only take in 4-5 months in the winter period.
Sommartid när floderna sina så tar man till det vatten som sparats i bassängerna och renar till drickskvalitet. Det är alltså floderna som är främsta källor till råvatten. Ur den flandriska leran pumpas inte mycket grundvatten. Det finns många utmaningar i det tätt befolkade Belgien med att säkra rent dricksvatten. Trots att det är känt för mycket regn så har Belgien liten tillgång på vatten. Nederbördsmönstren har ändrats och blivit allt mer nyckfullt. I Belgien ska man också ha regnvattentankar vid sitt hus för att använda till exempel för bevattning, till djuren och till tvättmaskinen. Vattenkvaliteten försämras också av växtskyddskemikalier och gödsel som de många lantbruken i omgivningen använder. I förhållande till sin folkmängd är faktiskt Flandern ett av de mest vattenfattiga områdena i Europa. Det säger vattenbolaget Watergroups talesperson Kathleen de Schepper.
Yes, so we are a small area, also a very densely populated area. We also have a lot of agriculture, a lot of industry. So when you look at on the one hand the availability of water and on the other hand the demand for water, we are a very water scarce region.
Vattenverket i Klösen kommer behöva investera i bättre rening de närmaste åren och hoppas på statligt bidrag för att klara av sina investeringar, säger Kathleen de Schepper.
Well, first of all, there's a pressure from agriculture, but there's also pressure from what we call new substances. So, for example, PFAS. So we comply with the future European standards, but towards the future, we would like to work towards more severe standards. So, for example, the EFSA standard, and we need quite some investments to be able to comply with these standards in the future.
Press från lantbrukets utsläpp och från evighetskemikalierna PFAS kommer att kräva stora investeringar för att rena vårt dricksvatten, säger Kathleen de Schepper vid vattenverksbolaget Watergroup i Flandern. Belgiens dricksvatten är påverkat av evighetskemikalierna PFAS. Belgien har en stor kemikalieindustri. I Antwerpen har storbolaget 3M i flera decennier tillverkat den nu förbjudna PFAS-substansen PFOS. Mark och vatten är fullt av föroreningar som man nu försöker rena bort till enorma kostnader för samhället. Ett internationellt reporternätverk, Forever Pollution Project, där också Vetenskapsradion medverkade, räknade i vintras ut att det kan kosta över 1 000 miljarder kronor per år i Europa att sanera PFAS-kemikalier från mark, lågt räknat, om EUs förslag att förbjuda alla PFAS går igenom. Och gör det inte det, så blir det ännu dyrare. Här i Norden ser det bättre ut med tillgång till vatten. I Sverige och Finland finns 60% av EUs ytvatten. Men här som där är vattnet utsatt. På många platser innehåller vårt vatten PFAS, kemikalierna som inte förstörs. I Kallinge i Blekinge upptäcktes vintern 2013 skyhöga halter i en kommunal dricksvattentäkt, vars kranar då stängdes direkt. Men många som druckit vattnet i Kallinge har mycket höga halter PFAS i kroppen och vissa har blivit sjuka. En av dem, Cecilia Ojens, berättade i Studio 1 2017.
Jag har ju också fått en sjukdom då, autoimmun sköldkörtelsjukdom. Och min son har höga värden också. Och det här har ju också gjort att man är väldigt försiktig med kemikalier. Man har lärt sig detta nu, att ta reda på vad det är man äter, dricker och så vidare.
PFAS kan bland annat försämra mottagligheten för vacciner och kopplas också till några former av cancer och till sköldkörtelsjukdom bland annat. Forskare undersöker nu hur PFAS och andra hormonstörande kemikalier påverkar människor, också i lägre och mer vanliga halter. Vi ska till Värmland där man försöker ta reda på mer om de här sambanden.
Hej, hejsan,
hej Annika.
Så vi...
Solen skiner i Karlstad när jag ringer på hos familjen Leo. Vägen dit löper några kilometer uppströms Klarälven som flyter bred och brun med långsamt virvlande vatten på sin sista sträcka ner mot Vänern. Familjen bor sedan 15 år i ett luftigt kedjehus vid gatans änder där vårblommorna lyser upp i söderslänterna. Sofie Leo är en av ett par tusen mammor i Värmland som gick med i en stor forskarstudie av hur kemikalier påverkar människor. Den kallas för Selma-studien, där gravida kvinnor fick frågan om de ville vara med i en lång uppföljning av hur en befolkning påverkas av kemikalier i vardagsmiljön.
Det var ju när jag var gravid med Julia då, mellan dottern. Och hon är ju 16 nu, då fyller 17, så att det är ju ett gäng år sedan. Så då var vi med redan från början när jag var gravid.
Och vad fick dig att gå med i detta?
Nej, jag tycker det är intressant att man får vara med och vara en del av forskningen och ja, driva saker framåt.
Var det så att du hade funderat kring det med kemikalier och man kan ha kroppen och sådär innan?
Ja, men lite grann. Inte jättemycket på något sätt. Men man har ju ändå hört en del om mikroplaster och lite sådär. Men, ja.
När Sofie Leo tackade jag år 2008 fick hon, precis som andra blivande mammor i Värmland, lämna prover. Urin, blod och det togs också prover hemma.
Då skulle vi ju samla damm hemma och svara på massa frågor, enkäter. Och sen under årens lopp har det ju varit... Ja, men olika saker som vi har gjort. Julia fick ju ta någon blodprov och lämna in en tand. Och, ja, det har varit lite insamling av material kan man väl säga. Och sen, ja, så det är det vi har gjort. Och sen nu för innan förra sommaren där då, så kontaktade de oss igen och frågade om vi ville vara med och samla in luftprover då, och ja, dammprover och ja, ha material hemma.
Dottern, Julia Leo, går samhällsprogrammet och på fritiden är det handboll som gäller. Hon har vuxit upp med forskningen.
Man märkte ju att det var liksom grejer här hemma som kom. Det var någon så här metallgrej som stod på bordet som skulle mäta någonting. Och jag skulle ju också ta så här urinprover. Men alltså själva studien har jag ju märkt under liksom lågstadiet också. För då har jag ju varit där liksom och tagit massor med prover och sånt.
Ja, du är ju lite försökskanin kan man säga.
Ja, det har jag ju blivit. Men ja, jag tycker väl med det är liksom en liten rolig grej. Och det är inte jättemånga som får vara med om det. Så det är väl alltid kul att kunna se tillbaka på det sen.
Men tror du då, Julia, att vi idag har koll på de ämnen vi använder? Om de är farliga eller vilken effekt de kan ha på oss eller på miljön?
Alltså, jag tror väl det är mycket vi inte vet liksom. Man får ju reda på nya grejer hela tiden liksom, känns ju som. Nej, jag vet inte. Jag tänker väl inte jättemycket på det.
Vad säger du?
Nej, men det är väl lite samma där att saker som man använde förr och trodde var säkert har man insett nu att det är farligt för oss. Och så kommer det väl säkert fortsätta ju mer vi vet och ju mer vi studerar olika ämnen tror jag. Ja.
Vi har inte fått veta så jättemycket om.
Julia Leo och mamma Sofie deltar i Selma-studien som leds av Carl Gustav Bornehag, professor i folkhälsovetenskap vid universitetet i Karlstad. Han ville ta reda på hur tidig exponering för kemikalier i miljön kan påverka utveckling och hälsa senare i livet. En forskning där möjligheten är god i Sverige eftersom mödravården är så pass utbyggd.
Det här blod och urinet från tidig, de var ungefär i vecka 10 av graviditeten. Och det är lite speciellt därför att i många länder i världen har man ju inte den kontrollen inom sjukvården på den tidiga graviditeten, utan man kommer mycket senare in. Va? Eller också har man som i Amerika att de flesta kommer inte till den publika sjukvården utan de går till privata läkare och då har man ingen möjlighet. Men i Sverige kommer ju alla. Va? Så vi fick väldigt goda data från tidig graviditet. Vi hade ju ett fokus redan då på hormonstörande kemikalier. Kända hormonstörande kemikalier eller misstänkta hormonstörande kemikalier. Och det mätte vi en stor mängd då i de här mammorna.
Forskningen i Selma-studien har visat att kemikalier i den gravida mamman och hemmiljön påverkar barns utveckling på flera sätt, säger Carl Gustav Bornehag.
Vi har tre domäner som vi har fokuserat på. Vi kunde se att vissa typer av kemikalier, plastkemikalier, var kopplade till könsutveckling, framförallt hos pojkar. Vi har sett att delvis samma kemikalier är kopplade till neuroutveckling, alltså beteende och kognitiv förmåga, och delvis andra kemikalier, inte minst PFAS, är kopplade till metabol utveckling och med väldigt stort fokus på hur barnen växer till under de första åren.
Studier tyder alltså hittills på att det kan finnas samband mellan halterna av vissa kemikalier hos gravida mammor och hjärnans utveckling hos barnen, likaså inlärningsförmågan. Det kan också finnas en koppling till tillväxt och ämnesomsättning, vilket i sin tur kan påverka vikten. Barnen som föddes 2008 har hunnit upp i tonåren och nu utvärderas de senaste proverna från en ålder där man kan vara känslig för hormonstörande kemikalier, säger Carl Gustav Bornehag.
Det finns ett annat område som jag är väldigt intresserad av i Selma, och det är känsliga livsskeden. Och i synnerhet då när man kopplar det här till miljöfaktorer som interagerar med hormonsystemet. Och en väldigt viktig period är naturligtvis den innan man föds som foster. Men sen kommer ju en som kanske är ännu viktigare, nämligen puberteten. Och den har vi med nu då.
Carl Gustav Bornehag, professor vid universitetet i Karlstad, fortsätter följa barnen som nu är tonåringar. För var en finns kanske inte svar på hur just de påverkas. Men forskarna vill undersöka kemikaliernas påverkan på en större grupp i befolkningen. Men det finns en gemensam nämnare mellan tonåringar i Karlstad och abborrar i Fyrisån och hos alla andra levande varelser. Vi lever i en cocktail av kemikalier. Ämnen som var för sig granskas och har gränsvärden, men där den sammanlagda effekten är lite känd.
Det blåser lite här.
Ja, det gör det. Det var himla lugnt och fint i morse. Men nu har det blåst.
Från Klarälvens strand tillbaka till Uppsala och Fyrisån, där Thomas Brodin forskar om fisk och kemikalier. Sådana här försök i öppet vatten behöver följas upp med att studera fisk i laboratoriemiljö, i akvarier. Och det blir tydligt hur fiskar påverkas av läkemedlen, säger Thomas Brodin.
När vi gör predationsförsök i labb och tittar på gädda och abborre, så är det så att när man sätter ner en abborre som har utsatt för ångestdämpande läkemedel i ett visserligen stort akvarium, det är drygt 3 meter långt, och har man gädda på en sida, abborren på den andra sidan, sätter man i en vanlig abborre utan läkemedel, då när den tar i vattenytan så känner den kemikalierna av gäddan. Den blir mörk och sjunker till botten och ligger stilla. Medan den abborren som var exponerad för benzodiazepiner simmar runt som vanligt, glad i hågen. Och när då dörrarna öppnas och gäddan och abborren får tillgång till det stora akvariet, så i flera fall så simmar abborren rakt fram till gäddan. Det ser ut som att den liksom simmar runt och så ser den, men du, vilken stor fisk! Och så simmar den bara rakt mot gäddan och ska kolla in vad det är för någonting, och så blir den uppäten. Så det verkar som de tappar liksom det här med rädsla. Nu har vi ju studerat kanske en handfull olika läkemedel. Och det finns 4000 registrerade läkemedel. Så nu har vi valt de 5 som kanske har störst sannolikhet att förändra abborrarna utifrån vad vi har sett i vattnet, vad som finns i vattnet, de kemikalierna. Sen har vi en mängd andra som finns där samtidigt. Och kom ihåg att jag sa att vi hade hittat över 40 läkemedel i Fyrisån. Det är alltså 40 läkemedel som abborrarna lever i, som de får in i sig. De dricker det, de andas det, de finns i det dagligen. Det är en mix, en cocktail av läkemedel som vi inte vet liksom den totala effekten av. De här abborrarna utsätts ju för läkemedel som aldrig skulle skrivas ut till en människa samtidigt. Kombinationer som är förbjudna att skriva ut till människor, det simmar de här i dagligen.
Forskaren Thomas Brodin om hur det som hjälper oss människor ger oförutsedda effekter på djuren och på miljön. Och den här mixen av kemikalier behöver de som beslutar om miljöregler ta hänsyn till när man sätter gränsvärden för hur höga halter människor och miljö tål. Det säger forskaren Marlene Ågerstrand vid Stockholms universitet.
Det är ingen av oss som exponeras för en kemikalie i taget, utan vi får i oss flera hela tiden. Och det är väl en av bristerna i nuvarande riskbedömning av kemikalier, att vi tittar på en kemikalie i taget och så tittar vi på riskerna kopplat till den exponeringen. Och sen så går vi vidare och tittar på nästa, och då har vi redan glömt bort den första som vi gjorde, så att säga. Så att vi ser en systematisk fel i hela riskbedömningen här, att vi underskattar riskerna.
I miljölagstiftningen är försiktighetsprincipen central. Redan misstanke om negativ påverkan på människors hälsa och miljö medför en skyldighet att vidta åtgärder. För kemikalier betyder det att finns det farhågor om att ett ämne är farligt eller miljöskadligt, så ska man undvika att använda det.
Ja, den är ju tänkt att vara en av grundbultarna, men i praktiken så har vi sett en ganska liten användning av den. Idén är ju att man ska kunna ta riskminskningsbeslut fast man inte har all kunskap tillgänglig. Vi har ju liksom en praxis om hur mycket kunskap vi behöver för att kunna ta ett beslut. Men i de här fallen, när försiktighetsprincipen ska användas då, så tänker man sig att man ska behöva lite mindre information men fortfarande kunna fatta ett beslut. Men i praktiken så, jag vet knappt några beslut som har fattats där försiktighetsprincipen explicit har använts. Det är bara, jag kan räkna dem på en hand eller mindre än en hand faktiskt.
Marlene Ågerstrand som forskar vid institutionen för miljövetenskap vid Stockholms universitet. Ofta använder vi alltså kemikalier där man kan ana att det finns risker men bedömt att nyttan överväger. Men det finns exempel på att kemikalielagstiftningen har haft effekt. Det gäller kemikalier som är i bruk men där man upptäcker egenskaper som allvarligt kan skada människors hälsa och miljön. De förs in i det så kallade kandidatregistret i EUs kemikalielagstiftning, REACH. De här kemikalierna kan bli förbjudna eller begränsas framöver med en övergångsperiod så att de som använder kemikalien ska kunna ta fram ersättare. Det har visat sig att redan när de listats så har många av kemikalierna fasats ut snabbare än så. Till exempel har de mest hälsofarliga ämnena fasats ut från flera rengöringsmedel, från avfettningsmedel och diskmedel. Men hur var det nu med skönhetsprodukterna, där man på Dramaten uppmärksammat att det alltså kan finnas farliga kemikalier?
New and improved. Här har vi en ny och förbättrad produkt, vad det nu innebär. Det är knappt man kan läsa de här texterna. Oj, bis disopropanol lamino PG propyl. Nej, det får man nog ha. Det får man nog ha.
I en butik med kosmetika och hårvårdsprodukter spanar jag efter några av de kemikalierna som finns i kandidatregistret. Sådana som man alltså vill bli av med. De kallas cykliska siloxaner, förkortade D4, D5 eller D6. En kontroll som Kemikalieinspektionen gjorde tillsammans med EUs kemikaliemyndighet ECHA visade att de kan finnas i vissa hud- och hårvårdsprodukter. Två av de här är miljöfarliga, medan en av dem, D4, kan skada vår fortplantningsförmåga, säger Henrik Hedlund, inspektör på Kemikalieinspektionen.
Ja, D4 är ju då misstänks reproduktionstoxisk, men den hittade vi mycket mindre av i projektet. Utan det framförallt hittade det var ju då D5, och den är upptagen då både på kandidatlistan och även på begränsningslistan utifrån att den har miljöfarliga egenskaper. Så de är liksom svårnedbrytbara, beständiga, och då kan man också liksom ansamlas i näringskedjan. Så det är saker som man inte vill få ut i miljön helt enkelt.
När de ansamlas i näringskedjan kan de hamna oss också så småningom?
Ja, i slutändan.
Mm. Vid granskningen i höstas hittade Kemikalieinspektionen miljöfarliga och skadliga kemikalier i 26% av de undersökta varorna som framförallt köptes i näthandeln. D4 och D5 fanns i hårvårdsprodukter samt ett förbjudet PFAS-ämne, PFCA, i ögon- och läpppennor. Av 15 företag som åtalsanmäldes fälldes de två som sålde PFAS-pennor, däremot inte de andra.
Det är ingen av de här som har gått vidare, utan åklagarna inledde inga förundersökningar på något av dem. Då sa de ju till oss och vi kontrollerade att de har slutat sälja dem.
Okej, okay, de är inte tillgängliga här?
Nej, utan då verifierade vi det att det liksom inte fanns kvar till försäljning och sånt.
Idag finns 247 kemikalier på kandidatlistan som uppdateras 2 gånger om året. Enligt en ny kartläggning av Kemikalieinspektionen så har alltså själva listan den effekten att användningen av kandidatämnen halverats 4 år efter att de hamnat på listan av ämnen som kan komma att förbjudas. Enbart att de pekats ut som skadliga för människor, miljö eller båda bidrar alltså till att de fasas ut. Men än har de cykliska siloxanerna som bland annat finns i hårprodukter inte minskat i användning trots miljörisken. Kanske för att de är väldigt användbara, tror Henrik Hedlund.
Om vi tar de här cyklopentasiloxan så är det att de har hudvårdande och hårvårdande egenskaper. Det kan göra till exempel att håret blir mindre antistatiska egenskaper. Det kan vara att hudkräm eller solskyddsfaktorn sprider sig jämnare och lättare ut. Den ger också en så här, vad de kallar lyxigare känsla när man använder den. Vi kollade ju egentligen mycket på e-handel och även i butiker. Vi hittar den här typen framförallt i lite dyrare produkter. Så att det inte bara är liksom i de här billiga. Och det kanske har att göra med att det här tillför en funktion. Så det är inget man tillför för att det är billigt eller någonting. Eller för att fylla ut. Utan det är ju faktiskt har en specifik funktion man är ute efter.
Så man ska inte dra den slutsatsen att om jag lägger tillräckligt mycket pengar så får jag något alldeles riskfritt.
Nej, det är väl kanske det vi oftast brukar säga, att man inte ska köpa allt för billiga från okända källor och sånt här. Utan här hittade vi även liksom i kända varumärken och även då i det här lite, vad jag skulle i alla fall säga, dyrare segmentet.
Och halvperuken är gjord så att den sitter på bakhuvudet.
Och tillbaka sen så... på Dramaten har maskörer och annan personal fått hjälp att säkrare välja bland kosmetika och hårvårdsprodukter. Miljövetarna Natasha Börjesson och Josefin Engelhardt har just presenterat en vägledning för personalen med råd om hur man undviker risker med kemiska produkter. Enkla råd är en bra början, säger Josefin Engelhardt.
Att försöka göra så medvetna val som möjligt. Den här vägledningen kan ju alla ladda ner. Och försöka, när man kan, ersätta produkter som man inser inte är bra. Och sen om du har en produkt som är kortare ingredienslista så är det oftast bättre, inte alltid, men om man vill ha liksom ett snabbt råd så är det så.
Får jag lägga till en sak? Var källkritisk. Vem är det som har gett dig informationen? Kommer informationen kanske från en myndighet eller en NGO eller kanske från forskare, då är den troligtvis mer säker än om den liksom kommer från någon overifierad person på TikTok.
Natasha Börjesson, hållbarhetskoordinator vid Dramaten.
Om man inte fiskar så mycket, vilket jag inte gör, då vet man knappt hur de ser ut. Jaha, här har vi en tavla. Fiskarna i Fyrisån.
Ja, kolla där. Där finns ju aspen till och med.
Aspen, den är lite grönaktig med röda fina fenor.
Ja.
Upplands landskapsfisk.
Dessutom det.
Släkt med mörten.
Ja, men blir upp till 1 meter lång. Vet du. En riktigt stor mört.
Ja. Och ja. Den har ni nu börjat titta på.
Precis, vi är just igång med att börja titta på den ekotoxikologiskt. Men vi har ju tittat på migration, alltså hur den rör sig och hur mycket den utnyttjar av ån här. Mm.
Professor Thomas Brodin som forskar på hur vattenlevande djur påverkas av kemikalier fortsätter forska på aspen, en stor fisk som äter andra fiskar.
Den topppredatorn som äter andra fiskar, och då har vi ju stor risk för bioackumulering och biomagnifiering.
Det samlar sig i den fisken?
Ja, men precis. Allt som fiskarna under har ätit som sen aspen, de fiskarna aspen äter, då får den i sig deras kemikalier och så bygger upp högre och högre nivåer då.
Det kan ju kännas tveksamt att steka och äta en fisk man har dragit upp ur Fyrisån. Men det finns inte skäl att oroa sig just för läkemedelshalter i abborrar, säger Thomas Brodin.
Vi räknade då ut att man måste äta 4000 kilo abborre för att komma upp i ett piller som man i vanliga fall tar av den drogen vi då, eller det läkemedlet vi då studerade, som var en benzodiazepin som heter oxazepam. Det är ju inte kanske farligt, direkt farligt för mänsklig hälsa att äta abborre en gång i veckan från Fyrisån. I alla fall inte ur läkemedelssynpunkt. Det kan finnas andra kemikalier som är värre ur den aspekten. Men däremot så
innebär det ju att, låt oss säga att abborrarna blir mycket bättre på att äta. De äter upp alla små zooplankton som finns här som betar på alger, och vi får mycket mer alger i vattnet, och vattnet blir otjänligt och vi får mycket sämre vattenkvalitet.
Läkemedlen som sprider sig i sjöar skadar alltså ekosystemen. Men i framtiden kan utsläppen till våra vatten minska av läkemedelsrester från avloppen. EUs avloppsdirektiv säger att avloppsreningsverk i hela EU ska installera teknik för att rena bort kväve och mikroföroreningar dit läkemedel räknas. Allra först i tur står reningsverk som betjänar över 150 000 personer. Naturvårdsverket bedömer att det handlar om mellan 10 och 20 reningsverk i Sverige. Det största, Henriksdal, ligger i södra Stockholm.
Är det larm?
Det är gasvarnare. Det är koldioxidhalt. Det är metan också, tror jag. Och har man otur så kan det bildas svavelvete. Det är det som är farligast.
Ja, just det. Här.
Vi tar resen ner i underjorden. Projektledaren Dan Fogi visar vägen.
Folk cyklar alltså, är det långa tunnlar?
Vi får hålla undan för arbetare i varselkläder som sveper fram på cyklar och i små motorfordon till platsen där det nya reningssteget för att få bort läkemedelsrester ska byggas.
Nu står vi i en stor hall, en stor bergsskepp kan man kalla det för. Och under, de här, under golvet då, så är det då en bassänger där vi renar avloppsvatten från Stockholms invånarna. Och det här är då det vi kallar för en MBR eller membranbioreaktorlinje. Det är egentligen som spagettitrådar som hänger i vattnet, och genom de här spagettitrådarna så filtrerar vi då avloppsvattnet. Så först har det genomgått en biologisk rening, sen kommer det till de här spagettitrådarna där vi avskiljer då slammet och det renade vattnet som sen åker vidare till nästa reningssteg. Och i framtiden då så kommer vi då ha läkemedelsrening, och det kommer då installeras efter det här reningssteget när det blir dags. Det kommer vara väldigt stort. Vi kommer behöva väldigt stor yta för att bygga om för den här läkemedelsreningen. Så att vi kommer bygga längre ner i det som kallas för sandfilterhallen idag. Där kommer vi troligen ha den här läkemedelsreningen. Någon gång efter 2033. Vi får se exakt när det blir.
Det blir en investering på flera miljarder kronor.
Det kommer det bli. Vi pratar om läkemedelsrening som ska kunna hantera minst 10 kubikmeter i sekunden. Så det är väldigt mycket vatten. Jag vet inte hur många badkar det blir i sekunden, men så det blir en miljardinvestering tyvärr, i och med att vi måste hantera så mycket mängd vatten.
Enligt EUs avloppsdirektiv ska förorenaren, det vill säga kemikalietillverkarna, betala det mesta.
För det nya reviderade avloppsvattendirektivet så står det en skrivning om att 80% av kostnaden ska tas av läkemedelsindustrin och kosmetikindustrin. Men sen exakt hur det där ska se ut, det har vi inte sett än, så vi vet ju exakt inte hur det kommer falla ut. Personligen är det lite svårt att tänka sig att det kommer vara en modell som passar alla, utan det kommer säkert baseras på någon slags schablon kanske.
Men i grunden tycker Stockholm Vattens projektledare Dan Fogi att det känns bra att läkemedlen i framtiden ska försvinna ur avloppsvattnet. Och den här forskningen om vad som sker med fisken, den känner han väl till.
Man såg de här fiskarna som varit väldigt modiga, abborrarna som var tuffa mot gäddorna och så vidare. Så det är viktigt att vi nu kan bidra till den processen att få renare hav och sjöar.
Skyggare abborrar.
Ja, precis. Återfå skygga abborrar så att de inte blir uppmätna av gäddorna kanske.
Ni har hört en av två delar om kemikaliernas miljöpåverkan, risker och reglering. Producent Anders Wennersten, jag heter Annika Degreus.